ni lyssnar på podden Sånt i livet med programvärd Lisa Åsinacki. Idag kommer samtalet handla om lärarens utmaningar. Och med mig idag så vill jag välkomna Katarina Yamasaki till programmet. Hej Katarina!
Hejsan och tack för att jag får vara med.
Berätta lite om din bakgrund och speciellt är jag intresserad av varför du valde att bli lärare.
Ja, som sagt, jag heter ju då Katarina och jag har arbetat som lärare i drygt 20 år. Och jag har arbetat både i Sverige och utomlands och i grunden är jag utbildad gymnasielärare. Men jag har arbetat egentligen med alla åldersgrupper och just nu arbetar jag på folkhögskola.
Okej.
Och det som föregick mitt yrkesval, det var liksom att jag hade inte så mycket funderingar eller särskilt lång betänketid, för att jag har liksom alltid haft en känsla, ända sedan jag var barn har jag vetat att jag ska bli lärare. Och det är egentligen först i vuxen ålder som jag har tänkt på att det kanske var lite dumt att bestämma sig så fort, att inte ens överväga andra yrken.
Mm-hmm.
Men när jag försöker reflektera kring varför jag var så bestämd över att bli lärare, så tror jag att mitt beslut, det handlar om att jag själv har bara positiva erfarenheter av skolan under uppväxten.
Okay.
Jag har alltid trivts i skolan och jag såg det som en stor fördel att i skolan träffar man sina kompisar varje dag och har det liksom roligt. Man har ett sammanhang.
Mm.
Och jag tror också att jag relativt tidigt knäckte skolkoden, för jag förstod ganska tidigt att skolan är visserligen prestationer och resultat, men jag tyckte ju att det var väldigt roligt att lära mig saker.
Okay.
Och jag var väldigt nyfiken på att förstå hur saker och ting hängde ihop, så att jag, för mig var skolan, det var liksom lätt i skolan, walk in the park brukar jag säga ibland. Och nu när jag då är vuxen och har arbetat många år som lärare, så tänker jag att jag tror att det i alla fall förr har varit ganska vanligt att de som blir lärare är också de som var lyckade produkter av skolan.
Okej.
Men jag funderar på om det kanske är så att elever idag skulle ha stor behållning av att ha en annan typ av lärarkategori också, som har liksom inte bara positiva erfarenheter av skolan.
Ja. Kommer du, dina föräldrar eller har du personer i din bakgrund som är lärare?
Nej, inte alls. Jag kommer inte från någon lärarsläkt, utan jag är den första, tror jag.
Okej. Och så din anledning då idag, om du tänker tillbaka, är anledningen fortfarande detsamma som när du började arbeta?
Ja, jag trivs ju väldigt bra i skolvärlden. Så att egentligen är ju min ståndpunkt, den står ju fast. Och jag tror att skulle jag göra ett yrkesval idag, så skulle jag hamna i samma yrke. Det är jag helt övertygad om. Och det enda jag har tänkt är ju liksom att varför funderar jag inte ens på andra yrken? Utan jag var liksom klar över detta redan när jag var barn.
Du jobbar idag på folkhögskola, men du har också jobbat utomlands ett antal år. Var jobbar du och på vilket sätt kan du tänka att det skilde sig att arbeta som lärare till här i Sverige?
Ja, det skilde sig ju ganska mycket. Jag jobbade ju i Japan i ett antal år som engelsklärare, och det var ju inte inom det formella skolsystemet, utan det i Japan har man ju en syn på att skolan räcker inte till, så det finns väldigt många såna här som jag tror heter cram schools på engelska.
Mm-hmm.
Att man liksom betalar och går till skolor och får ytterligare kunskaper och fördjupning i ämnen för att sen klara de svåra proven som skolan levererar. Så där jobbade jag i ett antal år. Och då undervisade jag väldigt många gymnasieelever som gick de här extra lektionerna. Men det var ju också en kursverksamhet. Så det var allt ifrån småbarn till pensionärer som ville lära sig engelska på lite olika nivå.
Okay.
Och där var ju, det var ju väldigt roligt för att man träffade ju en stor variation av grupper. Och det var allt ifrån individuell undervisning till stora grupper. Men där hade man ju mer synen att pressa in så mycket undervisning som möjligt. Det var inte kanske så mycket att man tänkte på det här med planering och efterarbete.
Mm. Pratar du japanska?
Jag vågar knappt säga det här, för då kanske jag måste upp till bevis. Men jag pluggade japanska och jag förstår mycket, och jag kan prata en del, men det blir ju inte alltid perfekt. Och jag har ju ett begränsat ordförråd, helt klart.
Mm. Är det något speciellt under din tid när du var i Japan och så du tänker på skolan idag här i Sverige? Är det någonting du skulle vilja se implementerad i ditt arbete som lärare?
Ja, det var en svår fråga som jag inte riktigt har förberett mig på. Jag tycker det är svårt att jämföra Japan och Sverige, för det är det du frågar om egentligen. Eller hur?
Ja, lite om skolan. Det är ju en annorlunda undervisning, tänker jag.
Det är det verkligen. Jag tror att det kanske finns en förutfattad mening och en nidbild av att allt är välordnat i Japan och det är väldigt traditionellt och strikt. Men det är klart att det finns alla elevkategorier där också.
Mm.
Jag skulle ju kanske inte vilja att det systemet implementerades här, eftersom i Japan så bestäms liksom ens utbildningsframtid på ett ganska tidigt stadium. För man har mycket slutprov och sånt på olika stadium. Och resultaten på de proven avgör vilken skola man kan gå på härnäst, så att säga.
Mm, mm.
Och då finns det ju liksom ganska klart uttalat de skolor man anser har hög kvalitet och de med lägre kvalitet. Och det är jag inte så säker på att jag skulle tycka var trevligt att se här. Därför hör man ju ofta om att det är stor press i japansk skola, och det är det också.
Mm. Vad gör du i folkhögskolan? Vad handlar det om?
Ja, folkhögskola är ju en intressant skolform. Vi bedriver ju vuxenutbildning, men vi står utanför det formella skolsystemet och vi står utanför skollagen, så vi är liksom en utbildningsinstans mitt emellan det formella och informella.
Mm.
Och det vi erbjuder, det är ju så kallad allmän kurs och särskild kurs. Och de särskilda kurserna är ju kanske det som många tänker på när de tänker på folkhögskola. För då tänker de på de här kanske kreativa, konstnärliga kurserna. Den typen av kursverksamhet. Men så har vi också allmän sida, som ju handlar om kurser som ger motsvarande gymnasiebehörigheter.
Okej.
Okay.
Mm. Ja, förlåt. Go ahead.
Nej. Det var punkt där.
Ja, okej. Okay. Det var punkt där. Vad anser du är de främsta utmaningarna för lärare i dagens skola?
Ja, jag skulle ju säga, för det upplever jag själv också, det är ju att räcka till. Jag menar, även om jag jobbar i folkhögskolan nu, så har jag ju jobbat i gymnasiet och grundskolan. Och då upplever jag ju att klara uppdraget och ge alla elever de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas så långt det går med de ramar som skolan ges, det upplever jag ju är en enorm utmaning.
Mm.
Och andra utmaningar, det kan ju utgöras av olika klassers sammansättning med olika och stora behov. Det är ju verkligen inte lätt för en lärare att räcka till för alla och skapa förutsättningar för lärande och ge stöd och anpassa och dessutom utmana allas utvecklingszon. Det Det är ju någonting jag verkligen känner är ständigt närvarande i läraryrket. Och en annan sak som jag känner efter mina år i gymnasiet, som delvis kanske var därför jag sökte mig till folkhögskola, det är ju det här med att skapa nyfikenhet och lust och låta saker få ta tid. Det är inte lätt som lärare när man liksom känner att man har det yttersta ansvaret för att kunskaper ska mätas och bedömas och betygsättas. Och som jag skrev i min rapport här senast, så kan det ju finnas då en risk med att undervisningen fokuserar på de områden och elevers förmågor och kunskaper som ger underlag för bedömning. Och så det här mer kreativa utrymmet får ju då stryka på foten kanske. Jag säger inte att alla arbetar så, men jag kunde uppleva att det kunde bli så när jag jobbade i gymnasiet.
Du vet, det här uttrycket en skola för alla, och det handlar ju om att alla elever i Sverige har tillgång till utbildning med lika kvalitet. Är detta alls möjligt? Jag menar, kan alla studenter lyckas i skolan?
Ja, det är ju en jättesvår fråga. Om man tänker på att grundskolan och i princip gymnasiet är ju obligatoriskt, då borde man ju kanske tänka att det är skolans ansvar att ge de förutsättningarna som krävs för att alla ska lyckas. För har man tagit in eleverna, då har man ju också ett ansvar. Men samtidigt då så kan man ju känna att det krävs ju också ett individuellt engagemang från eleven att vilja lyckas. Och man kan ju också fråga sig, hur långt sträcker sig egentligen skolans ansvar? Läser man skollagen och läroplanen, ja, då tycks det ju som att skolan har ett gigantiskt samhällsansvar. Men uppenbarligen lyckas ju inte skolan få igenom alla elever. Och sen tycker jag att frågan är intressant också, med utgångspunkt i begreppet lyckas. Vad menar vi med att lyckas? Är det att klara kunskapsmålen och få en examen? Eller är det så att trots till exempel då så kallade underkända betyg eller F eller streck, så kan det ju vara så att man som elev har lärt sig jättemycket ändå och har utvecklats som människa. Och då kan man ju fråga sig, vilka förmågor gynnas ett samhälle av? Är det en person som visserligen då kanske inte fått godkända resultat i samtliga ämnen, men som är ansvarsfull och plikttrogen och arbetsam? Och sen det här med en skola för alla och utbildning med lika kvalitet. Jag tänker ju då att det vore ju konstigt om skolsystemet i Sverige skulle anse att det var okej med olika kvalitet mellan skolor, men samtidigt är det ju så det ser ut. Och jag tänker också att det är såklart eftersträvansvärt med en skola för alla med god och hög kvalitet. Men jag har knappt några svar på om det är möjligt. Men samtidigt är det ju så att det är uppenbarligen en fråga som engagerar och som är angelägen med tanke på skolans ständiga systematiska kvalitetsarbete. Men det jag ställer mig lite mer undrande över då, det är ju vad man gör med det utfallet av de utvärderingarna. Vad gör man för att säkra god kvalitet som bidrar då till de här önskvärda resultaten? Och det tycker jag är lite svårt att få insyn i.
Ja, och jag tänker ju, där är ju ett jättestort ansvar för själva läraren. Att hur kan en lärare följa alla de här direktiven och vad är, precis som du säger, vad innebär det att lyckas? Är det bara, handlar det om betygen, eller är det faktiskt om studentens mognad som människa? Utveckling som människa? Och där är det ju, och speciellt tänker jag nu också med den här teknologin som kommer mer och mer in. Och då så står det ju väldigt tydligt att många av arbeten som kanske man har gjort tidigare eller som man har tänkt är säkra arbeten, men de kommer ju försvinna. Så är inte då personens utveckling viktig?
Precis. Nej, det är jättesvårt, verkligen. Men det är en sak som ju ändå är viktig då, det är ju att man ställer, att man ständigt har den här diskussionen, håller den levande.
Ja.
Ja.
Jag tänker på elever, vi har ju så många olika. Vi har ju så många olika kulturer här i Sverige med studenter som kommer från olika traditioner och språk framför allt. Vad tänker du försvårar deras möjligheter till likvärdig utbildning idag? Handlar det om språket främst eller är det något annat?
Ja, nu är ju inte jag svenska som andra språklärare eller sådär, så jag kan inte riktigt bedöma hur mycket det här med språket, att man inte har svenska som modersmål, försvårar. Men vad man har förstått åtminstone är ju så att kommer man vid en viss ålder där man kanske inte till fullo har sitt egna språk helt utvecklat, och så ska man då komma till ett skolsystem i Sverige och på väldigt kort tid komma ikapp de som är födda i landet och har pratat svenska sedan födsel så att säga. Det är klart att det blir en eftersläpning och då är det ju jättesvårt att ta ikapp, kan man ju föreställa sig. Och det visar ju forskning också att den kategorin elever klarar sig också sämst. Men att vår strävan efter likvärdighet i skolan ska ju liksom säkra upp det genom ett kompensatoriskt uppdrag. Men det är ju svårt att ge alla lika möjligheter. Det tycks det ju vara. Och jag tror inte bara det handlar om bakgrund och språk, även om det säkert har en stark bäring i hur man lyckas i skolan. Men det är ju många faktorer som försvårar den här likvärdigheten.
Okej. Så vilka förändringar tänker du skulle kunna förbättra skolan? Vad är dina förslag?
Ja, om jag inte behöver ta hänsyn till ekonomi som en styrfaktor, utan pedagogik och kunskapssyn, så har jag ju många idéer. Jag skulle vilja se möjligheter till tvålärarsystem. Jag vet ju att det finns på vissa ställen, men att se det generellt. Jag tror att man har väldigt mycket hjälp av att vara två.
Mm.
Ett tvålärarsystem. Kanske en genomlysning av hur skolan kan vara en plats för bildning och personlig utveckling och där lärande kan ses som en process. Och att det kanske då är mindre fokus på produkt. Och sen hade jag tyckt det var spännande med att skolan inte är en isolerad ö, utan att man har mer och fler kontakter utåt till ett civilsamhälle.
Precis.
Att skolan har ett mer levande och dynamiskt förhållande till samhället i stort och att elever får göra uppgifter på riktigt.
Ja.
Och inte till då till största del som det ser ut idag. Jag säger ju inte att man bara gör det, men att det är ju ändå mycket konstruerade uppgifter. Så jag skulle önska att man kunde se en större relation då mellan teori och praktik.
Och här då, förlåt, go ahead.
Nej, och sen tänker jag några andra sådana där saker är ju att jag funderar ibland på den här synen på att man går i en klass. Man går i sin årskurs och man går i sin klass. Kanske en mer flexibel syn på grupper och sammanhang. Och jag vet ju att en del skolor jobbar så med att de har olika konstellationer med grupper. Och det tycker jag är lite intressant.
På vilket faktiskt sätt? Förklara lite.
Ja, men jag tänker ibland att det är klart att det händer mycket i skolan och skolan har ju förändrats. Men det finns ju vissa saker som är väldigt traditionella. Det här, det kanske inte är så stor skillnad mot skolan för 100 år sedan, utan det är liksom en grupp elever som sitter i ett klassrum, som sitter på stolar och vid en bänk. Och jag tänker, ibland funderar jag på om det inte hade varit intressant att bryta upp de här grupperna så att man får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra och fler och lite olika konstellationer. Jag tror att alla skulle kunna växa av det.
Mm. Skolan är helt enkelt lite för gammalmodig.
Jag är inte säker på det. Jag vet inte. Jag tror att många skolor håller sig superväl framme och vi har pedagogiska idéer och jag är helt övertygad om att de allra flesta lärare drivs av verkligen en vilja till utveckling och förbättring. Men det är också vissa ramar som ibland känns ganska traditionella. Och det hade varit spännande att se vad man kan göra med det.
Vad tänker du om privata skolor?
Ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker om det. Jag hade inte förberett den frågan, Lisa.
Ja, lite surprise.
Ja, lite surprise. Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag funderar på vad syftet är och vilka möjligheter vi har att ha insyn i vad som försiggår på en privat skola. Och ja, det är väl det jag tänker.
Ja. Ja, jag tänker främst på våra segregerade områden. Och i de flesta privatskolor så har man ju då så kallade duktiga studenter som går. Och därmed så kan det ju vara då att i de här områden som man behöver de här studenterna som tycker om att lära sig. Som kan vara lite som förebild för andra som kämpar med sitt lärande. Och om de tas ut från de här skolorna och går till de här privata skolorna, för alla har ju möjlighet till det, så tänker jag att ja, det är ju någonting som ja, då kommer jag tillbaka till det här. Men har man ett system som handlar om en skola för alla? För så fort man sätter in ett privat skolsystem, då blir jag genast att okej, men precis som du säger, att men vad är syftet? För då handlar det ju om att då ska vi ha de här studenterna för att lyckas, medan de andra vi är inte så intresserade utav. Och det behöver ju inte vara så, men så fort man pratar om ordet segregerade områden, skolor som är i de här områden som studenterna kanske inte lyckas lika väl i.
Ja, men precis. Det finns väl någon tanke då om att skolan, eller det står ju klart uttryckligen, men att skolan ska ju fostra demokratiska medborgare, men att även skolan ska vara en demokratisk organisation. Och då föreställer man sig ju också att den ska också spegla grupper i samhället. Och genom att segregera för den här eventuellt privata skolan då, som ligger i något helt annat område kanske än de här utanförskapsområdena, den är ju också segregerad. Så att då får ju de här elevkategorierna ingen möjlighet att mötas. Det är ju helt sant.
Ja, precis. Och det tar mig till den andra frågan. Och det här ska inte, jag vet inte om det här är en surprise-fråga, men jag tänker då på lärarkompetensen. För vi har ju en hel del lärare ute i skolorna som är obehöriga. Och innebär inte det att det sänker då kvaliteten på undervisning och lärande?
Ja, det borde det ju rimligen göra, tänker man. Men det här är ju en väldigt intressant fråga. Det borde ju åtminstone sänka kvaliteten på, eller synen på lärarrollen, tänker jag. För på något vis signalerar det att man behöver inte vara lärarutbildad, man kan arbeta som lärare i alla fall. Och så tror jag inte att man resonerar kring andra yrkesgrupper.
Precis.
Man kan jobba som läkare om man inte är läkarutbildad, eller man kan arbeta som sjuksköterska utan att vara sjuksköterskeutbildad. Så tror jag inte man resonerar i andra yrken. Och sen vet ju jag, när man har jobbat ute i skolor och haft kollegor som arbetar där, till exempel som spansklärare, för att de kan spanska. Men de är inte lärarutbildade och de är fantastiska. Så jag vet ju också att det finns människor som är väl lämpade med det här relationella och är jätteduktiga trots att de inte är utbildade. Och så kan man ju se exempel på personer som är utbildade men som ändå inte lyckas i sin lärargärning. Så det är ju en väldigt komplex fråga, men jag tror ju ändå att det är viktigt och prioritera att i skolan ska det finnas lärarutbildad och kompetent personal som håller sig ajour med ny forskning, som är väl insatta i pedagogik och kanske specialpedagogik och den didaktiska triangeln. Att de liksom är väl bekanta med det, och det är ju såklart utbildade lärare. Jag tror att det är viktigt för skolans framtid att, och även i nuläget, att man måste ha utbildad personal, för att annars så signalerar skolan att det är inte så viktigt. Och jag tänker att lärarprofessionen rykte försämras, tror jag. Och om vem som helst kan gå in i skolan och arbeta.
Ja, precis. Och här var ju min fråga då att, men hur kan man då höja läraryrkets status när det händer det här som händer i dagens skola? Att man, förlåt?
Ja, nej, men jag tror att ibland pratar man om lön och löneutveckling. Att om man jämför andra sådana långa akademiska utbildningar så släpar lärarlönerna efter. Och det är klart att det är ett incitament att locka fler att överväga yrket. Men jag tror ju också att det många gånger handlar om både psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Det måste vara tillräckligt lockande villkor och arbetsvillkor. Och jag tänker, alla lärare vet ju att man skulle kunna kanske genomföra en väldigt bra undervisning om man kanske hade mindre undervisningstid, kanske färre elever i klassen, mer, vad heter det? Stödfunktioner av olika slag, att man var befriad från viss annan administration, att man fick fokusera på lärande och undervisning och sådana saker. Skulle de villkoren finnas på plats, så är det klart att det skulle också vara en faktor som är mer lockande. Och sen, nu har inte jag varit i Sveriges alla skolor precis, men jag har varit i tillräckligt många skolor för att kunna också uttala mig om den fysiska arbetsmiljön. Som ju, den är ju då jobbig både för personal och för elever. Många skolor är ju nedgångna. Och vad signalerar det? Att lärande är viktigt om man arbetar på en arbetsplats som inte riktigt håller måttet. Som det är en dålig arbetsmiljö. Så som vi inte skulle acceptera på någon annan arbetsplats kanske.
Vad menar du med dålig arbetsmiljö? Vad är det som anses dåligt?
Det här är ju min absolut subjektiva uppfattning, att jag har varit på så pass många skolor att jag ändå kan tycka att byggnaden är liksom inte lämplig för pedagogisk undervisning. Det är tråkiga byggnader, långa korridorer där eleverna föses fram som boskap ungefär. Att det är rätt slitna lokaler. Och jag vet inte om det skulle ha en avgörande betydelse för lärare huruvida man söker sig till läraryrket. Men jag tror att det är många parametrar som skulle hjälpa till att höja statusen. Att skolor skulle vara riktigt väl anpassade för dagens pedagogiska verksamhet. Villkoren skulle vara bättre. Och naturligtvis en löneutveckling som lönar sig, så att säga.
Ja, och jag tänker då också på många lärare som inte mår bra i skolan. Att hur ska man stötta lärare som inte mår bra? Och man hör ju det att man, och det är ju inte bara inom läraryrket inom vården, de här stress, det är ju väldigt mycket med relationer med människor att göra. Men jag tänker på lärarnas roll och där tänker jag att det är jättetråkigt att höra att det är så stressigt att många lärare går i väggen.
Nej, men jag tror ju att det är en arbetsbörda som det är nog en hög stressnivå överlag. Och sen finns det ytterligare arbetstoppar. Och jag tror ju att det är väldigt farligt egentligen att lärare liksom tar sats inför varje nytt läsår och så klarar man sig liksom precis fram till skolavslutningen ungefär.
Ja.
Att man kanske behöver ha ett mer hållbart tänk, att det är ett yrke och man ska hålla ett helt yrkesliv.
Ja, precis.
För det är en väldigt speciell arbetssituation att man är, många kan nog uppleva att de är rätt så ensamma trots att det är mer så att man arbetar ihop nu och man har arbetslag. Men man har det där yttersta ansvaret och man får gärna stå till svars och då vill man ha ryggen fri så man vill ha full koll på all sin dokumentation. Jag tror att alla de där sakerna, det triggar den här stressen.
Ja, precis.
Ja. Och jag tror att det är väl en allmän trend kanske att respekten för olika samhällsfunktioner har gått ner, men att man som lärare blir ifrågasatt och ens professionella kompetens kanske inte respekteras.
Ja, och det är ju de här sakerna som man måste ta i, tänker jag, för att förbättra hela skolan och speciellt den här statusen och så ta vara på studenternas egna egenskaper, precis den här personliga utvecklingen. Men det handlar också om lärarens egna utveckling. Så att det är precis som du säger att det är ju ett yrke. Det är en profession som jag tänker att det är en profession som kommer alltid att finnas. Det har ingen betydelse hur mycket teknik vi sätter in och den nya teknologiska utvecklingen. Den kommer aldrig ta plats. Ta lärarens plats. Tänker du lika eller har du annat du tänker på när vi tänker på, eller jag tar fram den här teknologiska utvecklingen?
Nej, jag tror, precis som du säger, att det är väldigt svårt att föreställa sig att lärarens roll elimineras eller förhandlas bort. Men däremot om man tittar, jag vet inte, 100-150 år i framtiden så kanske det finns liksom mer alternativ. Det kanske finns ett alternativ för de som vill ha en mer digital skolgång. Inte vet jag, men jag har väldigt svårt att se att man skulle klara sig utan mänskliga lärare, så att säga.
Ja,
för det har jag svårt att föreställa mig.
Ja, och det handlar ju då om det här sociala och komma överens med andra och den här sociala sammanhanget, och det har vi ju märkt av under pandemin att många studenter faktiskt, nej, de tycker inte om att vara på via online, utan de tycker om att träffas med kompisar och att de lär på det viset och speciellt att träffas med läraren.
Ja, men verkligen. Det här pandemiåret har ju verkligen fått en att få insikt om att man är en social varelse. Och att det aldrig kan bli detsamma via skärm. Vissa saker underlättas och går smidigt, men det här relationella, det går inte att göra det på något annat sätt än att träffas fysiskt.
Och det handlar ju också om det här demokratin, att man kan istället för att sitta framför en skärm och lyssna på eller kolla upp en massa, kanske inte en bra fakta, men som presenteras som fakta. Och jag tänker då på ungdomar. Och hur de vill ju prata ut och diskutera och debattera de här sakerna. Och det gör man ju inte riktigt via distans.
Nej, det blir ju lite krystat när man... Jag har ju jobbat nästan hela det här året på distans och det är klart att man har ju verkligen försökt ha olika gruppdiskussioner och ja, helgruppsdiskussioner, men det kan ju bli liksom lite krystat för att då dessutom om folk blir passionerade och uppeldade och gärna vill diskutera så är det ändå så där att det får vara en i taget och andeuppräckning. Så det blir ju väldigt lätt lite stel.
Ja, och det är inte så roligt när du är pensionerad och du kommer från en stark... Och vilket jag då undrar nu när du tog upp det här. Vi har ju många som har pensionerat sig som är lärare. Och då undrar jag, tar man hand om deras erfarenhet alls i den svenska skolan?
Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte svara för hela skolan, men det är ju om man inte gör det, för jag tror att det är många pensionerade lärare som skulle vara villiga att jobba timmar och det är säkert många platser som deras kompetens värdesätts och verkligen används för att det är ju en resurs som man inte vill klara sig utan och jag tänker ju också att pensionerade lärare skulle ju vara helt utmärkta som mentorer för nyutbildade.
Ja, och det är precis det jag tänker på. Mentorer för de här nya studenterna. Eller handledare för nya studenter. Så att de är som en mellanhand mellan skolan och exempelvis universitetet. Så att, men jag tycker så att jag kan se dem, om de är dina kurser då och det är allting inom distans. Då blir det ganska frustrerande att inte de kanske inte kan helt enkelt säga det de tänker och ge fram deras åsikter. Om du har jag tänker så här, vilka råd har du till de som går och tänker på idag att bli lärare?
Vilka råd jag har? Ja, jag tänker att man absolut, om man känner en lockelse, så ska man absolut söka och påbörja en utbildning och så fort som möjligt komma ut på en skola. Man kan ju till och med börja kanske vikariera, vara springvikarie på en skola innan man ansöker till en utbildning för att känna på det. För att det är naturligtvis ett intensivt arbete. Det ska man inte sticka under stol med. Men det är också väldigt roligt för att det finns nog inte en dag, tror jag, utan att jag har skrattat på jobbet. Och det kan jag säga att det har jag kompisar som jobbar i helt andra sektorer med helt andra löner. Som kan säga att det kan gå dagar utan att de skrattar. Så att man har roligt, det har man. Det är ett sätt också när man är med unga människor så får man liksom ständigt göra nya erfarenheter. Man lär sig hela tiden nya saker. Det är ju inte så att bara för jag har jobbat 20 år som lärare så är jag färdig på något sätt. Då är jag klar. Nu drar jag den här historiekursen för 20:e gången. Det finns alltid nya saker. Och nu är det kanske ett sidospår. Men en sak som jag har kommit till insikt om nu när man har en del erfarenhet. Det är att när jag var ny, då var min lockelse att jag tyckte om mina ämnen. Det var liksom bland annat det som gjorde att jag blev lärare. Jag tyckte om mina ämnen. Mm. Och jag var väldigt fokuserad på mina ämnen när jag började som lärare. Och jag var väldigt fokuserad på hur jag verkade, vad eleverna tyckte om mig. Ja. Alla de sakerna är ju helt borta nu. Alltså det är klart att jag fortfarande bryr mig om mina ämnen. Idag är ju mitt stora intresse. Hur lär man sig på bästa sätt? Hur väcker man motivation och intresse? Det pedagogiska, det liksom är det dominerande i mina tankar. Jag tänker ständigt på hur man designar en undervisning som ska vara lockande och intressant och bildningsrik och lärorik. Och hur närmar man sig olika typer av elever? Hur ger man dem de bästa förutsättningarna? För det här med det relationella och mänskliga kontakter, det blir man aldrig fullärd kring. Man lär sig ständigt nya saker.
Det är helt suveränt. Stort tack, Katarina.
Ja, varsågod. Tack för att jag fick vara med.
Det har varit jätteroligt att prata med dig och jag hoppas att jag kan att vi fortsätter den här diskussionen lite senare.
Absolut.
Och ni har lyssnat på podden Sånt i livet. Ta hand om dig och varandra. Vi hörs. Hej.